Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Stina och välkommen till denna nära nog sterila studiomiljö. Här finns ju inget ljusinsläpp och ingen grönska. Nej, inte ens en liten blomkruka faktiskt och definitivt inga fönster. Hur tycker du att mysfaktorn är här inne?
Ja, hej. Ja, det är ju inte jättemysigt. Det kan ju ingen anklaga oss för. Jag vet inte hur höga krav vi kan ställa, men det är ju lite oinspirerande och opersonligt om jag ska vara ärlig.
Mm, och det är ju totalt motsatt till dagens tema i Ekopodden, tack och lov. För att faktum är att det här avsnittet är otroligt grönt, skönt och välgödslat. Med fakta och med en hel del resonemang om sånt som vi alla är beroende av men väldigt få jobbar med. Nämligen produktion av mat och trä och hälsa.
Ja, det har du rätt i. Vi ska ju prata om jord- och skogsbruk. Och det vi också har att bjuda på idag, det är ju en intervju med något som är ganska så ovanligt. Alltså, vi kan se dem på tv när de söker efter en fru eller en man för den delen. Mm. Så det jag tänker på är ju en bonde.
Ja, men precis. Och faktum är att det är bara några få procent, jag tror 3-4 knappt, som jobbar inom de gröna näringarna i Sverige. Andelen är lite högre här i sydost. Och dessutom är det väldigt stor och stark mansdominans. Av företagarna inom jordbruket är exempelvis 16% kvinnor och 84% män. Och andelen kvinnor har sakta ökat inom alla driftsinriktningar. Störst andel finns inom det som är kopplat till ett småskaligt lantbruk då.
Mm, vi ska återkomma till det om könsfördelningen där, men vi börjar i en annan folla, eller hur?
Yesbox, vi börjar i kommunens egen verksamhet idag. Och i kommunen är vi på gång med att ta fram en naturmarkspolicy. Och i den finns det mål och riktlinjer för hur kommunens naturmark ska hanteras. Och här ska sägas också att kommunen ska agera som en förebild. Och att marken ska förvaltas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och rekreation.
Mm, det låter jättebra, det får du fortsätta berätta om.
För det första så bidrar markerna till just biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och det handlar särskilt om att skydda skyddsvärda träd. De är ju ofta äldre och stora och lockar många insekter och andra djur. Att vi ska ha mer lövträd och mer så kallad död ved. Alltså att vi låter döda träd och grenar ligga kvar på marken istället för att rensa bort dem. Och vi ska ha bete på marken som går att beta. Och då bidrar djuren med naturlig gödning. Och det gynnar också en massa andra arter. Vi ska återställa våtmarker. Och vi ska jobba med att gynna den biologiska mångfalden även på lite ovanliga ställen. Nämligen vägkanter, gräsmattor och planteringar. För att nämna några exempel i den här policyn.
Ja, och där kommer ju då också åtgärder för tillgänglighet och folkbildning in. Det behövs ju till exempel skyltar som beskriver varför vi låter bli att klippa gräset. Annars så kan det ju se väldigt ovårdat och slarvigt ut.
Mm, men det tycker inte nyckelpigorna, Stina.
Nej.
Ja. I mer tätbebyggda områden så är de här markerna också ett andrum för just djur och växtliv samtidigt som de bidrar till livskvalitet för oss människor som bor och rör sig här. Man kan också läsa att Kalmar kommun äger 1700 hektar skogsmark och 700 hektar jordbruksmark. Så det är ju en del mark som vi förfogar över trots allt. Kanske inte i jämförelse med stora lantbrukare, men i alla fall.
Mm, jo, men så är det. Och det där med den förhöjda livskvaliteten, det känner vi ju igen från vårt tidigare avsnitt som hette Det grönsköna som vi spelade in i september 2021. Och enligt Folkhälsomyndigheten då så har ju grönskan stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Och den natur som finns nära våra bostäder då, den är ju extra viktig eftersom den utnyttjas oftare än grönområden och skogar som ligger längre bort, för de tar ju längre tid att ta sig till då. Mm. Och miljöer med mycket växtlighet då, till exempel en centralt placerad park, den kan ju inspirera människor till att röra på sig. Det kan ju bidra till att minska långvarigt stillasittande. Det är ju en hälsorisk, det vet vi ju. Mm. Det kan också minska risken för fetma och övervikt då. Så tillgång till stadsgrönska, det kan ju också främja sociala möten och en känsla av gemenskap. Det kan man ju se när man är i lite större städer. Jag tänker till exempel på hur många det är som drar sig till Slottsskogen i Göteborg eller ut på Djurgården i Stockholm för att springa eller ha picknick eller bara umgås.
Ja, de fungerar helt enkelt som städernas lungor, både i bildlig och faktisk bemärkelse. Grönområdena hjälper till att ta upp koldioxid och ja, de ger oss faktiskt friskare luft.
Mm. Ja, men precis. Så är man stressad så kan man ju få en känsla av återhämtning när man går ut i skogen, eller så räcker det bara i ett mindre grönområde eller park faktiskt.
Mm. Och det här för oss in på begreppet 3-30-300. Nu ska vi förklara lite. Men det är så här då att i budgeten för nästa år 2023, den har precis presenterats här av våra politiker och den ska ju formellt beslutas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december. I den här budgeten så kommer det skrivningar på sånt som politiken vill att vi ska fokusera på lite extra under det kommande året. Och nästa år så kommer det ett uppdrag här att ta fram en handlingsplan för att nå 3-30-300. Och det är en slags riktlinje för grönstruktur och stadsplanering. Det här nya riktlinjen eller målsättningen innebär en långsiktig ambition om att alla ska kunna se minst 3 träd från sitt hem. Och om man tittar från ovan så ska 30% av ytan i staden täckas av trädkronor. Och ingen ska ha mer än 300 meter till närmaste grönområde.
Ja, det ska bli jätteintressant att se vilken skillnad det här 330-300 gör för stadsplaneringen och sen kanske ännu längre fram då i förlängningen på människors hälsa. Och blir det mer skog i stan nu då efter det här? Det får vi se.
Mm, det får vi se. Och när nu du då föreslår det här med mer skog i stan, Stina, så vill jag inviga dig i ett spännande område som jag läst på om lite grann. Nämligen mikroskog. Känner du till det begreppet?
Jag har inte jättebra koll. Man kan säga att jag har mikrokoll.
Ja. Nej, men det kan ju också bero på att det här är hyfsat nytt. Och om man googlar begreppet mikroskog, då tror Google faktiskt att det är mikroskop man är ute efter. Mm. Mm. Men det är ju inte, man lurar inte mig. Jag fick tag i ett företag från Skottland faktiskt som erbjuder hjälp med att etablera en sån här mikroskog. Och först och främst, en mikroskog, det är en liten skog, det hör man av namnet. Minimivarianten är så liten som 100 kvadratmeter, men den måste också ha en minsta bredd. Det kan inte vara en enstaka trädrad bara, utan några meter i alla fall. Och grejen med det här är att man använder native trees, eller ja, gamla trädsorter. Minst 20 olika ska det vara, typ av träd och kanske buskar som har vuxit på den platsen där man vill etablera den här skogen under tiden direkt efter istiden faktiskt.
Oj, vad häftigt. Och det var väldigt seriöst grävarbete du hunnit med här, Elvira, får jag säga.
Ja, men du, faktum är att det handlar också om att man ska faktiskt minska grävningen rent praktiskt när man planterar den här jorden. Själva jorden är superviktig. Den ska vara poröst och den ska stärkas med biokol och med maskar som kan jobba igenom skogen eller marken. Jorden. Och istället för att gräva ner de här trädplantorna så, ja, det man gör, man bearbetar marken, är att man sprutar ner den här biokolen och maskarna i backen genom någon slags rörformeringar som man trycker ner under jord. Ja. Och så planterar man skogsplantorna och sen när de här mikroskogarna då tar sig och växer till så levererar de en riktig mångfald av olika arter. Och de växer 4-5 gånger snabbare än konventionell skog.
Oj!
Ja, lockar till sig en massa fler insekter. Så att, Och sen som kryddan på moset här så är de extra bra på att ta upp koldioxid ur luften. Det är många fördelar med en sån här mikroskog, en liksom ett kompakt område med mycket skog och växtlighet.
Ja, det är ett begrepp att lägga på minnet, helt klart. Det får vi sätta på önskelistan här i Kalmar, tycker jag. Men du, Elvira, odlingslotter, det kan man ju säga att det är en typ av mikroträdgård, eller hur?
Och, kan man säga.
Just det. Och i Kalmar så finns 300 odlingslotter på 7 olika platser i stan. Och de här lotterna, de är mellan 50 och 250 kvadratmeter stora. Och det, intresset verkar vara ganska stort, för när jag kollade senast så finns det inga lediga odlingslotter just nu då, tyvärr. Och till skillnad från kolonilotter då, som har en liten stuga på tomten, så är de här odlingslotterna endast till för odling och inte övernattning. Möjligtvis så kan man ju ha en plats för en liten redskapsbord då, men enligt villkoren så ska minst 50% av ytan användas för odling, och i så stor utsträckning som möjligt så ska man också sträva efter att odla enligt principerna för ekologisk odling.
Ja, vad kul. Jag vet också faktiskt att det går att söka medel från Kalmar kommuns miljöpeng för åtgärder kopplat till gemensamma insatser vid odlingslotta. Det har en förening, Norra Kalmar koloniträdgårdsförening, gjort. Deras projekt heter Pergolan för en ökad biologisk mångfald, minskad monokultur och en grönare infrastruktur. Och till det här så har de också haft studiecirklar för att lära sig om pollinering och mikroklimat.
Det var inte skönt tips.
Ja, och då vill vi passa på att tipsa om Kalmar kommuns miljöpeng. Och vill man läsa mer om den så kan man kolla på Kalmar kommuns hemsida. Och det handlar alltså om att föreningar kan ansöka om miljöpengen för att genomföra olika miljöförbättrande åtgärder eller projekt. Och man kan ansöka flera gånger om året, alltså samma förening kan ansöka flera gånger. Och sista dag för ansökan i år var då den 1 december, men nästa ansökningsomgång går ut den 1 april.
För några veckor sedan så var vi på kårkaffe på Linnéuniversitetet, du och jag, för att träffa studenter.
Just det, det gjorde vi.
Och förutom att känna sig lite extra gammal och gråhårig, det gjorde jag, så passade vi på att testa deras kunskaper om jordbruk och skogsbruk och livsmedel. Och vi har utlovat de rätta svaren i det här poddavsnittet, och nu kommer de här.
Ja, och den första frågan vi ställde, den handlar ju då om hur mycket av vår konsumtion som går till livsmedel och alkoholhaltiga drycker. Och enligt SCB så är det knappt 15%, så det är en betydligt mindre andel än på 50-talet då det var ungefär 40%.
Och sen frågade vi hur stor del av jordbruksmarken i länet som används för ekologisk produktion. Rätt svar där var 10,6%. Det var inte så många som kunde det, och lite svårt, de flesta gissade på en högre siffra. Men vi ligger lite efter det nationella snittet där faktiskt.
Mm. Fråga 3, den handlade om kommunens livsmedelsinspektörer som gör ett viktigt jobb när de är ute och kollar alla verksamheter som hanterar livsmedel och serverar mat. Och de gör faktiskt 1500 besök per år. Det är inte illa.
Inte illa alls. Nästa var någonting som heter regenerativt jordbruk, ett begrepp som nog är nytt för många men som diskuteras allt mer. Och inom den typen av jordbruk så kan man till exempel integrera betesdjur och skadedjurshanterare, undvika att plöja marken och odla flera olika grödor på samma ställe. Det innebär däremot inte, som vi hade ett alternativ om, att man ska låta jorden ligga i träda eller enbart odla kravmärkta produkter.
Mm, den var lite klurig den frågan. Men som du sa, det är nog många som inte är så bekanta med vad regenerativt jordbruk är. Så du kan väl berätta lite mer om det?
Ja, vi får ta det lite i korthet här. Regenerativt, regenerera, betyder ju förnya eller återbilda. Och det här begreppet lanserades i USA på 1980-talet. Och det finns än så länge inga särskilda regler för vad det innebär exakt, och inte heller någon certifiering. Men man kan säga att det är ett slags odlingssystem där man försöker härma naturens egna processer. Och några exempel på metoder är att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Och istället har man då de här betande djuren på marken som tillför naturligt gödsel. Men markerna får heller inte överbetas, för det, då måste man istället flytta djuren när de har ätit tillräckligt i ett visst område, så får de beta på ett annat. Och ett annat exempel är att man inte använder så mycket maskiner, eller i alla fall minimera användandet av maskiner. Och vad som odlas kan vara till exempel vall, gräs och klöver som fångar upp koldioxid i luften genom inlagring av kol i marken.
Ja, det här är spännande. Och jag har läst att det pågår ett arbete med att skapa en definition då och riktlinjer för vad det är som fungerar inom den här typen av jordbruk då, så att det finns ett vetenskapligt stöd för det under vårdare nordiska förhållanden, till skillnad från USA då, där det först kom fram. Så vi kanske får anledning att återkomma till det här i ett annat avsnitt, tänker jag. Men du, tillbaka till de rätta svaren då. Gårdsbutiken i Smedby, den heter ju Viablads. Den har vi besökt och vi ska strax lyssna på vårt samtal med Johan Viablad som driver gården.
Jajamän. Sen handlade det om fair trade, och det är en certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i länder med utbredd fattigdom. Kriterierna innebär också att odlarna får ett garanterat minimipris på råvarorna. Men däremot är de inte alltid ekologiskt producerade.
Mm. Och då kommer vi till fråga 7. Där frågade vi vad mikroskog är. Och det är alltså ingen skog som man studerar med mikroskop, utan precis som du berättade tidigare, Elvira, det är ju en skogsliknande plantering på en liten yta, ungefär 100 kvadratmeter.
I fråga 8 ställde vi frågan om vilket bär som växer vilt på Öland. Och det är en riktig vitaminbomb som vi var ute efter här. Ska man odla den i trädgården krävs faktiskt buskar av båda könen. Och rätt svar där är havtorn.
Ja, det var ju ny information för mig. Jag hade ingen aning om faktiskt. Fråga 9 då. Hur mycket kött äter en genomsnittlig svensk per år? Och det är så mycket som 80 kilo faktiskt.
Ja, och det är en liten minskning mot toppåret 2016 när vi åt som mest enligt Jordbruksverkets beräkningar. Vi äter allra mest griskött, ungefär en tredjedel. Och sen är det lika läge mellan matfågel, alltså typ kyckling och kalkon och så, och nötkött, kokött. De sista 5% det är lammkött och övrigt kött, till exempel vilt. Värt att komma ihåg för hur klimatpåverkan ser ut från köttkonsumtionen är ju, utöver mängden kött, är just vilken typ av kött det är och var det produceras.
Och sista frågan, den handlar om skolskogar, som alltså är ett avgränsat område som skolorna får disponera för lektioner och utevistelser. Och vi undrade hur många förskolor och grundskolor som har tillgång till en skolskog idag, och det är 16 stycken.
Alltså du, när vi läser de här svaren här nu så känner jag lite som att det här är melodikrysset. Va? Eller hur? Men i en melodikrysstävling och även i Ekopodden tävling så brukar det finnas en belöning. Det är den vi kommer till nu. Så här kommer vi låta ut ett fint Ekopodden badlakan. Ska du dra en av de här lapparna här, Stina? På de
jag
som
gör
har
det och jag blandar här, om man kanske hörs. Och så blundar jag och så tar jag en här. Och läser då namnet. Och på lappen står det Thea Magnusson.
Hurra!
Grattis Thea!
Ja, då kommer vi ta kontakt med dig så kan du få hämta ut ditt paket här. Och på tal om att hämta paket, Stina, nu börjar du ju lacka mot jul. Har du koll på förberedelserna?
I teorin har jag börjat planera. Sådär. Jag vet vad jag måste göra men jag har inte börjat i praktiken, kan vi säga.
Hurdant brukar ni göra med julgran?
Vi har julgran, den kan jag inte vara utan.
Det är många som resonerar precis som du. För varje år säljs det ungefär 3 miljoner julgranar i Sverige. Och när julen är över och du har dina barr där på backen istället, golvet, så är det ju inte så mysigt längre. Och då slängs den. Mm. En del kanske hamnar i trädgårdsavfallet, värmeverkets panna, eller så kan man då, men det kan värma upp våra bostäder. Men ett alternativ som lanserats på senare år är att plantera tillbaka granen i skogen. Du hyr en julgran, lämnar tillbaka den efter jul för att sen få tillbaka den nästa jul.
När den vuxit till sig, kört återseende.
Hur låter det? Är det något du kan tänka dig?
Absolut, det låter väldigt tilltalande. Det känns ju onödigt att ha en gran i bara ett par veckor och sen har den gjort sitt. Liksom. Det är ju bättre ändå att den får stå 11 månader till i skogen, ta upp lite koldioxid och sen får den komma tillbaka in i värmen igen och förgylla hjulen. Samtidigt så är det ju en avvägning då. Man kan ju inte köra runt de här julgranarna kors och tvärs över hela Sverige. Det fattar jag med. Då förlorar det lite sin poäng.
Mm. Sant. På tal om detta här nytänkande, spännande, då tycker jag inte att vi ska dra ut på det här längre, Stina. Nu måste vi berätta om det här gårdsbesöket som vi gjorde häromdagen, Stina. Vi tog ju cyklarna en bit utanför stan, närmare bestämt till Virblads gårdshandel och butik. De firar faktiskt 30 år där med den här butiken.
Ja, och Virblads har ju faktiskt sålt julgranar tidigare, men de överlät det till den lokala fotbollsföreningen då. Men kanske att de skulle kunna ta upp det här med de cirkulära granerna, för det är ju inget som en vanlig idrottsförening mäktar med, kanske. Nu lyssnar vi på vårt samtal med Johan Virblad.
Nu är Ekopodden komna hit till Virblads utanför Smedby. Tusen tack Johan Virblad för att vi får komma hit och prata med dig.
Ja, välkomna allihopa och speciellt välkommen då till Elvira och Stina som har velat prata med mig då i den här morgonen. Jag vill bara välkomna alla hit till Smedby och vi är ju ett familjeföretag, men det är jag som är utvald att sitta med i den här podden.
Du Johan, vi tänkte börja och prata lite om jordbrukets roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Är ni miljöhjältar eller miljöbovar eller lite både och?
Jag kan väl inleda med att vi är ju, jag anser väl att vi är hjältar för att vi har ju en jättestor roll att fylla nu. Ja, det har vi haft hela tiden, men och producera bra mat till en allt mer växande befolkning. Och vi har ju även det här med ett klimat, en klimatförändring som gör vår uppgift ännu mer viktig och anamma utvecklingen och teknikutvecklingen och ta fram bra mat. Det här med att ta fram hållbart, det är ju jätteviktigt också att vi hushåller med resurserna, tycker jag. I och med att idag producerar vi ju så mycket vi kan och det måste vi göra fortsättningsvis också för att kunna ge alla mat. Ja.
Jag tänker på det, kan du ge några exempel på hur du liksom, eller ni i det här företaget har kanske ställt om eller vad kring hållbarhet, vad har förändrats och vilka satsningar har du gjort?
Vi har ju hållit på här i väldigt många år nu och jag kan väl gå tillbaka till när jag började och det var ju lite drygt 30 år sedan. Då hade man inte det här tänket riktigt att man ska hushålla med resurserna, utan det var obegränsat med insatsvaror och ja, vi skulle ju producera max skördar då också, men det var inte det helhetstänket som det är idag. Vi har en sån teknikutveckling idag så att vi kan ju producera den här fina maten då med lägre, med mindre insatsvaror. Det blir mer precis, vi har GPS och vi kan styra så jättemycket idag. På djursidan, för vi har ju det här med, vi har ju rätt mycket kor här ju, och kor är ju en förutsättning, tycker väl jag, för att binda kolet, för kor kan ju äta så mycket, äter ju gräset som binder kolet både på åkrarna och i betesmarkerna. Så de är ju en förutsättning för att binda kol, tycker jag. Sen har vi ju den här nackdelen med metanutsläppen, och det är ju när de äter, då måste de bryta ner det här ju, och då blir det ju metanutsläpp. Men i Sverige, om man tittar på i Sverige, så har det ju minskat ändå under 30 års tid, metanutsläppen. Och de är ju, det går ju upp i atmosfären, men det försvinner ju på en 10-12 år. Så att det är ju, det pratas ju mycket om de här metanutsläppen, men korna är inte det största problemet där.
Du, hur tänker du kring transporter eller energikällor överlag där? Vad använder ni för energikällor på gården?
Vi är ju i en omställning här nu. För idag är det ju mycket, om man tittar på traktorer och transporter, så är det ju diesel som används. Och vi hoppas ju på att det ska komma hända någonting. Men det händer ju på bilsidan och lastbilsidan. Men själva med traktorer, i och med att det är sånt effektuttag, så är det är ju ett problem att ersätta dieseln ju. Men det har ju tagits fram en del biogastraktorer, men det kräver ju sådana behållare som man ska ha med sig för att kunna köra en hel dag eller en halv dag. För det är de här fossila som är problemet. Även när det är den här gödningen som vi köper in då för att kunna mata växterna då med kväve. Det är ju också ett problem att det tas ju fram. Dels av naturgas ju, som är en huvudingrediens för att få fram ammoniaken. Men även att själva processen kräver ju energi, och då är det ju det fossila med. Men det kommer ju hända mycket framöver här, att man ska kunna producera då konstgödningen på ett fossilfritt sätt, eller mer fossilfritt.
Om du skulle då titta 30 år framåt här i tiden. Du pratade om att för 30 år sedan så var vi inte inne på de här frågorna. Och nu, och 30 år framåt, hur ser det ut då? Hur ser den här gården ut? Hur brukas den?
30 år fram, det är ju en jättelång tid för en som har hållit på i drygt 30 år. Så att jag vet ju inte, jag kan inte riktigt se så långt fram. Men jag hoppas ju att gården och driften finns kvar om 30 år. Om 30 år, då är mina barn lika gamla som jag är nu. Mm. Så att det är ju väldigt lång tid att tänka. Men om jag får sia lite vad som kommer hända både på gården här, men även i stort, så är det ju att det blir ju allt viktigare att försörja den här befolkningen. Och där ställer jag ju hopp till teknik, växtförädling och nya rön som gör då att vi kan fortsätta odla på de här markerna vi har här i Sverige, om vi nu tittar på Sverige, för att det kommer ju bli torrare och det kommer bli varmare. På gården här har vi valde det för 30 år sedan att vända oss mer mot och sälja direkt till konsument, och det har ju varit en framtidsfaktor för oss, och vi har ju spunnit vidare på det under alla åren, och jag tror inte vi har ångrat det. Vi ligger så pass tätortsnära här, så att, och jag hoppas väl att det kommer att fortfarande vara så om 30 år, men det är, jag vet inte om jag kommer att vara kvar, då kanske jag går med en käpp möjligtvis, men vi får hoppas.
Ja, vi kan komma in lite mer på gårdsbutiken då. Vilka skulle du säga, har ni många stammisar som kommer dit, eller vilka är kunderna skulle du säga, och vad får ni frågor om, eller vad är det de är mest intresserade av att handla? Har ni några storsäljare?
Vi har ju stammisar som har varit med här hela tiden. Vi har stammisar som inte finns kvar, så att det är ju, och det är jätteroligt att många har följt oss under alla åren här som vi har kämpat och förändrat verksamheten. Sen de som handlar här överlag, det kommer ju nya, det kommer barnfamiljer, det kommer jättemånga då som känner att de vill veta hur det produceras, vad som produceras, och de litar ju också på oss att vi producerar bra, att det vi köper in är bra, så att det är ju, vi känner ju att vi måste ligga i topp och ta fram bra grejer.
Då blir man ju nyfiken på den här kopplingen mellan liksom hur man mår och hur man lever och närheten till miljön på ett annat sätt. Vad får dig att trivas som bäst som lantbrukare? Och kanske då, om du tänker åt andra hållet, har du någon sån där usch, nej nu känns det motigt?
Jag tycker om det här, dels att det är årstiden, att det förändras, att man ser resultaten av sina val nästan direkt, kanske på lång sikt när det gäller djur och så, när man gör någon förändring. Men det är ju, jag tycker det är jättekul fortfarande. Sen kan det vara jobbigt vissa perioder när man jobbar väldigt mycket och man blir inte få den här återhämtningen, och det känner jag ju nu när jag har hållit på så många år, att man blir tröttare, va? Men fortfarande så är det stimulerande. Sen hoppas jag ju bara att det inte blir för stora klimatförändringar i framtiden. Det är väl det som är lite smolk i bägaren här, i och med att man märker ju nu att det blir torrare här på den här sidan. Och så det är ju något som alla tänker på nu, det här med att spara vatten och hushålla med vattnet.
Ja, och här kommer ju Johan in på väldigt allvarliga frågor för lantbruket. Och vad vet vi egentligen om klimatförändringarna kopplat till jordbruk, Elvira?
Ja, lantbrukarna lever ju med väder och klimat varje dag, förmodligen mer än de flesta andra av oss. Men det som SMHI säger är att jordbruket är en av de samhällssektorer som tydligast påverkas av ett förändrat klimat. Enligt deras klimatscenarier så förväntas Sverige i framtiden få en högre medeltemperatur, högre men mer ojämnt fördelad nederbörd och fler extrema vädersituationer. Det känner vi kanske igen. På den positiva sidan för lantbruk, skogsbruk spås längre växtsäsong och mer livsmedelsproduktion i Sverige. Extra bra tror man att det kommer gå för vall, majs och höstsådda grödor. De kan öka i framtiden. Och även nya grödor som inte alls odlas i Sverige idag kan komma att fungera bra. Men på den här svåra sidan så kommer ju högre krav än idag kring just jordbrukets vattenhantering. Diken, dränering, invallningar, bevattningssystem. Och även i förhållande faktiskt till grundvatten, naturliga vattendrag, små vatten och våtmarker. Samt angrepp på grödor och spridning av sjukdomar. Det blir vanligare, och det där gäller ju både för de som odlar växter och de som har djur. Och så kan man ju tänka på att även ogräs kommer att växa bättre än idag.
Ja, det är både plus och minus alltså som man behöver hantera där. Men du, åter till Johan nu då, för han och hans familj, de bor ju bokstavligen mitt i spenaten. Men han berättade ju lite senare i vårt samtal ändå om att också han har ett behov av att komma ifrån och koppla av i en lugn och naturskön plats. Vi ska höra här vad han säger.
Det var min far sa alltid, det finns ingen baksida på den här gården, så det finns ingenstans man kan gå och gömma sig. För det är alltid någon som ser en. Men visst behöver man kanske komma ifrån och koppla av. Sen är det väl individuellt. Det räcker väl att jag bara går ifrån en liten stund och kanske en halvtimme och hämtar andan. Va? Men vi är så olika där som individer. Men sen kan det ju vara, har vi väldigt hektiskt här då på, om man säger, sommar och höst. Jättemycket med jordgubbar och folk i butiken, och vi har många som jobbar ute med grödorna. Då är det ju, kan ju det vara att man åker ut till Djuren eller ner till Djuren som går ner vid sjön, och de går ju kanske en 25-30 kor då, med sina kalvar och en tjur, och de lever ju ett behagligt liv där under det halvåret de är ute. Så det är ju inget som, då kan man gå ner i varv ju när man går där och ser hur det kan vara.
Jag måste fråga en annan sak som jag har funderat på. Jag tänker, när man är småbarnsförälder, då lär man sig vad olika skrik betyder från en bebis. Om den är glad, om den är ledsen, om den är hungrig. Funkar det likadant med kor, har jag funderat på. Vet du när en kossa är skitsur eller när den är så här, yes, nu kommer Johan här, vad skoj det ska bli?
Ja, det gör jag. Det gör jag ju. Och jag hör ju när de, dels när de vill ha mat, för då låter de jättemycket. Men jag hör ju dem när de hör mig. Nej, om jag går ut i hagen och ropar, jag vill att de ska komma, då har jag ett visst läte. Och då hör jag ju dem kanske, det är ju jättelångt ifrån som jag hör. De börjar en och sen börjar alla roma då. Och sen kommer de ju kanske springande. Och det är jätteroligt att vara med om det. Sen är det ju även när de har sin kalva, då låter de på ett sätt. Och även om vi hade något tråkigt i går kväll som hände, det var en kalv som låg död. Och det ljudet från den kon, det vill nog ingen höra, för det är lidande. Så att det finns hela spektrat när man har med djur att göra. Det är glädje och det är sorg. Så att det stämmer att jag har lärt mig att lyssna av djuren. Sen kan jag inte lika bra lyssna av människor.
Ja, det var jättespännande att höra, verkligen. Min morfar, jag kommer ihåg nämligen att han ropade så här, kosra, kosra. Kan vi få ett prov på hur du ropar på dina djur också?
Ja, det kan väl jag. Jag brukar alltid ropa något liknande som du gör. Kom där kossorna. Men jag brukar skrika så högt jag kan då ju. Men, och de är ju fantastiska på att höra det här ju. För då vet ju, men antingen så ska de bli flyttade till ett grönt bete. Eller så ska de få någon mat eller något. Eller bara, ja, veta att jag finns.
Och där tackar vi Johan för att vi fick hälsa på. Vi hade ju kunnat prata mycket längre än sådär, men vi fick en fin inblick oavsett.
Ja, det fick vi verkligen. Och det var kul att du kom på och frågade där om konas språk. Alltså jag blev verkligen berörd av både det här glada som han berättade, men också det här sorgsna i att leva nära djuren då, som han som lantbrukare gör. Och så får vi tacka för maten. Hade vi inte den och hade vi inte lantbrukarna så vore vi ju ingenting. Och innan vi slutar för idag då, du sa ju att vi skulle återkoppla på det där med kön och de gröna näringarna, hur det var fördelat där. Vad ville du lyfta fram kring det?
Jo, jag läste i en artikel från Land från 2017 att 2 av 3 elever på naturbruksgymnasier i Sverige är tjejer. Men sen är det ju huvudsak män som är lantbrukare, ja, både på tv då, Stina, och enligt statistiken. Så jag tycker det är lite skumt att fundera över anledningarna. Vad är det som gör att tjejerna väljer någonting annat i praktiken sen till slut? Har du någon tanke om det?
Nej, alltså det är intressant, men det var en nyhet för mig. Så jag kan inte gissa. Vi får väl kolla det med någon skola och sen så återkomma till det i ett annat avsnitt.
Så får vi göra då. Vi hör av oss igen och glöm inte att ni kan prenumerera på Ekopodden eller kontakta oss på ekopodden@kalmar.se.
Tack och hej!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.